Jag ska säga någonting om församlingen. Några bibliska perspektiv på församlingen. Det var Henrik Westergård som bad mig att jag skulle säga någonting. Kanske just om församlingen. Låt mig få börja det här anförandet med det som Lukas berättar i Apostlagärningarna 8. Där står det så här. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Saulus, som vi senare lär känna som aposteln Paulus, han var i unga år en fanatisk motståndare till den kristna församlingen, dess tro och dess herre. Med stor iver gjorde han allt han kunde för att utplåna kyrkan. Lukas ger några exempel på hur han gick till väga. Han var ansvarig för steningen av Stefanus. Han gick in i husen där församlingarna möttes för att slita ut dem därifrån, de som var där, och för att sätta dem i fängelse. Och vi hör om hur han drog iväg till Damaskus, den plats som idag är så känd för kriget där nere. Dit var han på väg med arresteringsorder från överste prästen, det vill säga av de kristna. Och det står att han andades hot och mordlust mot församlingen, skriver Lukas. Och så ska vi ställa en fråga. Varför lyckades inte Saulus? Han försökte utplåna församlingen. När så många var sådana motståndare. Jo.
Han hade inte Gud med sig.
Nej, precis det. För Jesus hade lovat två saker bland annat. Att dödsrikets portar inte ska bli den församlingen övermäktig. Den församling som är byggd på klippan. Och Jesus hade själv sagt. Se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Och genom kyrkans historia har andra fiender gjort gigantiska insatser för att utplåna församlingen. Församlingen kan ibland få mycket besvärliga villkor. Men i svåra tider så kommer Jesus. Och han kommer att på olika sätt för att uppehålla sin församling. Saulus intention, något eller några år efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd, den misslyckades. Och församlingen, den ska bestå ända till den dag när Jesus kommer tillbaka. Därför att den är hans. Ja, församlingen är hans ögonsten. Men vad är församlingen? Vad är det för någonting? Ja, nu ska vi ta oss in i lite grekiska. Församling heter på grekiska ekklesia. Vet ni vad ecklesiastikdepartementet var för någonting? Så heter det inte numera, men det fanns det för inte så länge sedan. Olof Palme, när han blev minister första gången, så blev han ecklesiastikminister. Ja, men varför hette det ecklesiastikdepartementet? Det hade hand om kyrkofrågorna. För ecklesiastik kommer av ecclesia. När man i latinet, som blev ett viktigt språk då i kyrkans första tid, skulle översätta det grekiska ecclesia, hittade man inget ord på latin. Och då tog man och gjorde en grekisk form utav det och sa ecclesia. Och så har det också blivit vårt ecklesiastikdepartement. Ordet ecclesia betyder, det finns två ord i det. Först är det ordet ek, betyder ut. Och klesia kommer av ett verb som heter kaleo, som betyder kalla. Kalla ut. Och så blir det detta att församlingen, det är de som är kallade ut. De utkallade, de som har kallats ut ifrån världen för att vara hans egendom. Ni kommer ihåg i Israels folk. När de blev ett folk så var det där vid Sinai. Vad hade hänt? Vad hade de bakom sig då? Jo, då hade de kallats ut ur Egypten. Och gått genom Röda havet. Och så var de Guds folk. församlingen, ekklesia, kyrkan. Det är ett folk som har ett nytt förhållande till världen. Ett folk som också då har, har siktet inställt på en helt ny värld. I det kapitel där Lukas berättar om när Saulus blev Paulus, om jag får säga så, där på vägen till Damaskus. Som är en otroligt spännande berättelse. Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Så omtalas församlingen med en rad olika ord. Och de tänkte jag dela med er. Och sen ska vi se på några bilder, några som liknelser som hjälper oss att förstå lite mera om vad församlingen är. Först så kallas de kristna och församlingen rätt och slätt för lärjungarna. Och det var inte bara de 12, utan det var den kristna församlingen. De kallades bara rätt och slätt för lärjungarna. Församlingen identifieras som lärjungarna. För församlingen består just av människor som är lärjungar till Herren Jesus. Så var det då och så är det nu. Det är människor som har sagt ja till Jesu kallelse när han säger följ mig. Och börjat följa honom. De har inte bara sagt ja, de har börjat följa honom. Församling är de människor som står i ett lärjungaförhållande till Jesus. Därför så finner man det folket upptagna med att lyssna. Det har vi talat lite grann om förut idag. Men lyssnar både i sin egen bibelläsning och andagsläsning. Och man finner dem där de samlas i sina sammankomster till gudstjänst och bibelstudier och annat det kan vara. Men det är det som är saken, för att få höra sin herres och mästares ord och följa honom. När Ananias, ni vet han som fanns där inne i Damaskus och som fick order om att gå och lägga händerna på honom, på Saulus. När han fick höra Herren tala om Saulus så invände Ananias. Han tyckte det var konstigt att han skulle gå och välsigna den där Saulus. Då säger han så här: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Ananias kallar församlingen för Herrens heliga. Helig betyder avskild. Ungefär. Inte så långt ifrån detta att vara kallad ut ur världen. Avskild till renhet. Klädd i rättfärdighet. Renad från synd. Förlåten. Sådant gömmer sig i orden Herrens heliga. Alla dessa äger en helighet. Det är inte, ibland så kan man använda ordet helig lite negativt. Ja, det är de där heliga, de där självrättfärdiga människorna. Men det är inte det handlar överhuvudtaget om här. Utan det handlar om att de är klädda i någon annans helighet. Sin herres helighet. Sin herres rättfärdighet. Och det ligger gömt också i det ordet, dina synder är dig förlåtna. Den som är förlåten är helig i Guds ansikte. I samma kapitel kallas församlingen för de som åkallar Herrens namn. Det är de kristna i Damaskus som betecknar sig själva med de orden. De som åkallar hans namn. För så känns de igen. De ber. De ber tillsammans. De kommer tillsammans för att be. Och gudstjänsten är ju i stora stycken bön. Och de ber för sig själva. Makar ber tillsammans. Föräldrar och barn ber. Och så ber de. Inte bara till någon sån där gud som är okänd. De ber till sin herre Jesus. För de har tagit emot honom som sin herre. Och de vet att han är faderns son. Och de har gripit tag i hans löften om bönhörelse. Ni vet, en människa som inte andas är död eller när på väg att vara nästa eller vara död. Men den som andas, då vet man att den människan lever. Och så är det också i det andliga. Den som ber, Den som ber till Herren Jesus, som åkallar hans namn och ber om hans hjälp, han lever andligt. Och den kristna församlingen består av människor som kommer samman för att i gudstjänst, både som lärjungar lyssna och som bönemänniskor, be tillsammans om det som de behöver. Och det är rätt mycket vi behöver. Det är rätt mycket vi kan få lov att tala med Herren om. Vet ni någonting som man inte får tala med Herren om? Är ni överens med den som säger nej? Ja, det är jag också. Det finns ingenting som vi inte får lov att tala med honom. Gör i allting era önskningar kunniga. Om Saulus så säger Herren när Ananias protesterar. Vad då? Just det. Se, han ber. I samma kapitel finns ytterligare ett ord om församlingen. Då kallas de för bröderna. Kommer ni ihåg vad Jesus sa till Maria Magdalena utanför graven? Gå och säg till mina bröder att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Där kallar Jesus lärjungarna för bröder. Och här står det bara det manliga uttrycket, men inkluderar män och kvinnor. Det finns i grekiskan inget ord för syskon. Och ordet bröder innefattar här bröder och systrar. Men det handlar alltså om alla de som har fått Jesus till bror. Tänk hörni, att han som är vår kung, han är också vår storebror. Jag tycker det är så fantastiskt underbart att tänka, han är min bror. Det förhållande får jag ha till honom. Han är min bror, min storebror. Han är mäktig, stark. Han är god. Han är full av kärlek. Och han är den som har gett sitt liv. Han kommer att sitta på tronen vid domens dag. Men det är min broder Jesus som dömer. Ni kommer kanske ihåg den där gången när Maria, hans mor, och hans bröder en gång kom och bad att de skulle säga till Jesus där han var inne i ett hus med lärjungar av olika slag, att de skulle komma ut därför att de tänkte att han var sinnesrubbad. Och vad säger Jesus då? Vem är min mor? Vem är mina bröder, mina systrar? Och så pekar han på dem som satt runt omkring honom och sa, detta är mina bröder, detta är mina systrar, detta är min mor. Guds lam, Jesus, han som i alla människors ställe har gett sitt liv till försoning, han är också vår bror. Och då är vi alla bröder och systrar. Så får jag säga det till er, kära syster, kära bror. Och ni får säga det till mig. Och det betyder att det här är en viktig sida av församlingens gemenskap. Det är en helig sida, för vi är syskon i honom, för vi har samma storebror. Med sin bror får man lov att vara förtrolig. Och det är värt att lägga märke till hur förtrolig Ananias var med sin herre och bror i samtalet om vad som skulle göras med Saulus. Och det är den kristna församlingens väsen. Det är förtroligheten med honom som gav sitt liv för oss. Jag har nu sett på 4 ord som hjälper oss att förstå de människor som är församling. Eller Kristi kyrka på jorden. De är utkallade. De är lärjungar. De är Herrens heliga. De åkallar Herrens namn. Och de är bröder. De är Jesu bröder och Jesu systrar. Och det var den församlingen som Saulus utan framgång försökte utplåna. Och ni är ju ett underbart exempel på att Saulus och hans efterföljare inte har lyckats. Den andra delen av mitt lilla anförande här är, där ska jag ta fram några av Nya testamentets vackra bilder av församlingen. finns många fler än de fyra jag ska nämna. Många fler. Men jag ska nöja mig med de fyra just nu. Och det ena är, det första, det är fåren och herden. I psalm, jag kan säga förut, i saltarens psalmer, om man läser dem noggrant och tittar efter ordentligt, gärna med penna i handen, så ska man märka att den kristna församlingen är gömd i den ena psalmen efter den andra. I saltaren 100, en underbar lovsalm, så står det så här: han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Luther sa en gång att en sjuåring vet ju idag vad kyrkan är. Det är de som hör herdens röst och följer den. Och så säger ju Jesus i Johannes 10, vet ni, att mina får hör min röst. Och här talar han också om en jord och en herde. När Jesus talar med Petrus i Johannes 21, då när de hade gett sig ut på fiske en tid efter Jesu uppståndelse. De är 7 stycken lärjungar i båten och så kommer de in till stranden och så finner de att där står Jesus och han har en glödhög med bröd och fisk där på stranden. Och så blir det ett samtal mellan Jesus och Petrus efteråt. Där Petrus, som 3 gånger hade förnekat Jesus vid en koleld, nu får 3 gånger höra den frågan: Simon, Jonas son, älskar du mig? 3 gånger kommer frågan. Men 3 gånger kommer också uppdraget. Var en herde för mina får. Ja, det var det andra. Först, föd mina lamm. Var en herde för mina får och föd mina får. Kanske det är en liten progression i det där. Alltså att det är lite svårare och lite svårare. För att ge de som har varit får under en lång tid. Och de som är moderfår. Att ge dem mat, det är svårare än att ge lammen mat. Nu i alla fall, då säger Jesus så här. Och det är viktigt. Föd mina får. Mina. Här betonas samhörigheten med herden, han som gav sitt liv. Här betonas att församlingen hör sin herdes röst. Här betonas att denna jord tillhör honom. Och att han har underherdar. Det är en väldig frestelse för oss präster att säga, det där är min församling. Men det är inte sant. Vi är bara tillsatta, tillförordnade av överherden. Vi är hans underherdar, hans medhjälpare. Vi är satta i ordets tjänst för att sköta om hans får, hans jord. Och varje församling tillhör den gemensamma stora församlingen på jorden. Och hela den stora församlingen av alla de utöver hela världen som har samma sinnelag, detta med att vara lärjunge, åkalla hans namn och ha Jesus som sin bror. Det är den stora världsvida kyrkan, det som, om vilken Jesus säger, min jord. Och vi får i hans jord. Och så får några av oss vara ordets tjänare som ska på hans uppdrag vara med om att sköta hans jord. Den andra bilden jag vill ta fram, det är vinstocken och grenarna. Ni har hört den många gånger. Bilden är så välkänd. Kanske det är inte så många av oss som har erfarenhet av att ha någon vinstock hemma i trädgården, om ni har en trädgård. Kanske att det finns någon som har en vinstock i ett växthus. Är det så? Ja. Men ni har liksom ändå lite kläm på hur det kan se ut. Vi förstår bilden i någon mån. Här är det samhörigheten mellan grenarna och själva stocken. Grenarnas beroende av stammen, vinstocken. Jesus säger där i Johannes 15: mig förutan, eller utan mig, kan ni ingenting göra. Så beroende av Jesus är hans församling. Grenarna, det är församlingen. Och Jesus själv är själva stocken. Det är en svår läxa att lära sig att det är så att mig förutan kan ni inget göra. Det är en sak som man lär sig bara i erfarenhetens skola. Men det är just detta beroende av Jesus som bilden hjälper oss till. Han sa, om ni förblir i mitt ord och mina ord förblir i er. Det sa jag fel. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så får ni be om vad ni vill. Och då ska ni också bära frukt. Rik frukt. Och så märker vi att i den här gemenskapen där grenarna hänger ihop med vinstocken, så har ordet en avgörande plats. För det är det här skapande ordet ifrån Jesus som är det alltavgörande i församlingen. En sak till i detta, liksom förutsättningen för att en gren ska bära frukt, är att den sitter fast i stammen för att få del av vinstockens av. För utan det så blir det ingen frukt. Och så skärs grenen bort, säger Jesus. När vi tar emot ordet om vad Jesus har gjort för oss, när vi samlas kring vinstockens frukt vid nattvardsbordet och dricker av det och tar emot ordet för dig utgjutet till syndernas förlåtelse, då strömmar saven från vinstocken ut i grenarna, ut till oss. Och vad händer då? Då bär vi frukt i kärlek. Den tredje bilden, kroppen och lemmarna och huvudet. Också den bilden har att göra med det mycket nära förhållandet mellan huvudet och lemmarna. Men också lemmarnas inbördes beroende av varandra. Kristus är vårt huvud och vi är tillsammans lemmarna. Tillsammans utgör vi Kristi kropp. Och i en kropp, alltså om min hand skulle komma på den bizarra idén och säga till min fot, jag behöver inte dig, så är det ord som är från Paulus. Ni inser liksom det helt korrupta i själva den tankegången. Men det är så som vi kristna ibland gör. Jag behöver inte dig. Det handlar om församlingens inbördes hjälp, gemenskap, uppmuntran. Vi behöver varandra. Det är aldrig likgiltigt om någon av oss bara så där uteblir från en sammankomst. Därför att jag känner inte för det idag. Vi behöver varandra. Ibland så kan det vara just ditt ansikte och ditt leende och ditt uppmuntrande hej eller god morgon som behövdes för att någon skulle få nytt mod. Det är ibland så lite av det, men just det där att få mötas av en annan medkristens vänliga ord, uppmuntrande eller tröstande eller frågan, hur har du det? Hur står det till? Och så kanske man visste om någonting och så, hur har det gått med den där saken? Hur står det till med henne som du har så mycket på ditt hjärta? Och så just detta, här behöver vi varandra. Och ni vet vad mycket en sådan fråga, ett sådant uppmuntrande ord kan betyda. Och hur deprimerande det kan vara om vi möter motsatsen. Mina gåvor är till för att tjäna de andra. I den kristna församlingen så lever man inte för sig själv. Man lever för de andra. Och de andras gåvor finns där för att komma också mig till hjälp. Men allt samman står under huvudets ledning. Det är Kristus som är Herre och Kung i församlingen. Och det är för varje församlingsledares, prästers och kyrkorådsledamöters A och O i dubbel mening. Att hålla den tanken levande och klar. Det är han som är kyrkans huvud, inte jag. Det är hans kyrka, inte min. Till sist. Och då är jag inne på egentligen på det som är andra delen av den saltarsalm som jag började i när jag började min predikan idag. Saltaren 45, som handlar om kungen, den skönaste bland människor. Men där står att han har en drottning vid sin sida. Och så finns en underbar beskrivning av drottningen. Och drottningen, och där går bilden över, från att dels är det drottningen, sen så är det tärnor. Men allt sammans handlar om församlingen. Det är kyrkan. Eller om vi så vill, det är bruden. För det är brudgummen och hans brud som är någonting av det allra vackraste när det handlar om församlingen och vad den egentligen är för någonting. Det är brudgummens brud. I Romarbrevet 5 kallar Paulus Kristus för, vet ni vad det är? Han kallar Jesus för någonting. Ja, lite vad heter det? Husförhör här. I Romarbrevet 5 kallas Jesus för den andre Adam. Adam var ju han som i första Moseboks andra kapitel fick en brud då när Gud genom liksom himmelsk narkos lät honom somna och gjorde en operation, tog ut revben och byggde en kvinna. Och så fick Adam sin brud. Och Herren säger, för den skull ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Frågan om brud och brudgum går genom skriften som en röd tråd, från början och ända till slutet. Den börjar här i första Mosebok, och den slutar inte förrän i Bibelns allra sista kapitel, Uppenbarelseboken 22, där det står att anden och bruden säger, kom. Till honom som säger, se, jag kommer snart. Ett sätt att se på dopet. Jag kunde ha sagt mycket om dopet när vi har talat om församlingen. För dopet är porten in i församlingen. Ett perspektiv just nu på dopet. Det är att betrakta det som en trolovning med Kristus. Han som vid ett flertal tillfällen kallade sig brudgum. Och ni kommer kanske ihåg att Johannes döparen en gång kallade sig för brudgummens vän. Och det tänker jag, det är också en väldigt bra titel på en präst. Han ska vara brudgummens vän. Kom, ska jag visa dig bruden, säger en ängel till Johannes på Patmos. Och vad han fick se, då fick han inte se en vacker kvinna. Han fick se en stad. Då fick han se Jerusalem komma ner från himlen, smyckad som en brud. Också det är en bild av församlingen. Församlingen är den brud som å ena sidan är just en brud, men också är en stad, är Jerusalem. Men det är den brud som väntar på sin brudgum, och i det gömmer sig mycket. Ja, en brud som väntar på sin brudgum. Ni kan själva tänka er in i den där, i vad som ligger i detta. Här är kärleken något helt avgörande. Det är en kärlekens längtan, en kärlekens väntan. Det är den ömsesidiga kärleken. Och det är så. Jesus älskar sin brud. Och så får du vara, och jag, en lem i brudförsamlingen. Och får vara föremål för denna kärlek. Och församlingens inre liv är just detta. Det är kärleken till brudgummen. Det är det som ska råda här. Det är kärleken till honom. Och det är hans kärlek till er. Till oss. För vi i Kvillebäcken till exempel, vi är ju i samma församling som ni. Församlingens inre liv, det är kärleken till brudgummen. Det är också det vi kallar för den första kärleken. Den som visar sig i två viktiga saker. Det är kärleken till hans ord, det som han har sagt. Och det är kärleken till hans återkomst. Församlingen, den blir synlig, inte minst när den firar gudstjänst. När den samlas kring ordet och sakramenten. När den låter sig betjänas av de herdar som Herren sänder. När församlingen låter den gemensamma gudstjänsten vara den viktigaste angelägenheten. Och så församlingen blir också den plats där den ömsesidiga kärleken tar gestalt. Ni kommer ihåg vad de sa om de första kristna. Se hur de älskar varandra. brudförsamlingens identitet i kärlek. För denna brud, det är lammets hustru. Så kallas den. Lammets hustru. Det är han som gav sitt liv. Han vars sida öppnades på ett liknande sätt som Adams sida öppnades och Gud tog ut ett revben. Kristi sida öppnades när soldaten stack lansen upp och det rann ut blod på vatten. Den som lever av vattnet till syndernas förlåtelse, av blodet som renar ifrån all synd, är alla de som gör det, är den brud som är född av Gud. Detta är den andra Adams hustru, lammets brud. Den församlingen väntar på att hennes brudgum ska komma i skyn. Men medan hon väntar så är hon upptagen med det som Elle Mängström kallade för Jesus sista bud. Och jag frågar, är det någon som vet vad Elle Mängström menade då? Han talade om Jesus sista bud. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och brudförsamlingen, hon litar på att han har all makt i himlen och på jorden. Och därför så vill hon berätta för grannar och för andra om den underbara Herre som hon har fått. För församlingens Herre, brudgummen, det är denna brudens allra största lycka. Det finns en massa saker att säga om församling och församlingsordning och alla möjliga andra saker. Och det kan vi tala om en annan gång, men inte just nu. Men detta är den bruden som är Psaltaren 45 står vid den konungens sida, drottningen. Så är ni lämmar i den brudförsamlingen, Kristi brudförsamling.